Dette en introduksjon til innlesning av boken Gudarna kommer tilbake av Gary Kinder. Denne da en försvenskad innlesning som gjort med textuppläsaren Avona Reader. Men i början här så talar jag lite i inledningen på norsk-svenska. Så jag läser lite av inledningen, så tar den elektroniska Ivonariden över. Kapitel 1 av denna boken, som alltså är skriven av den amerikanske journalisten Gary Kinder, som efterforskade Meyer-saken, börjar med kapitel 1. Den heter bara Edward Meyer. En kall, våt novembernatt i 1976 slet en folkvagn och en tysk Ford sig över de mörka skogklädda åsarna söröst för Zürich. Det våldsamma regnvädret hade förvandlat vägarna till rena görmahöl, och skobunden menade mest om allt om en hängamyr. Digre våta snö fyllde blandade sig med regnet, där de två bilar strävde sig genom görman, förbi ett gammalt våningshus och vidare inover i mörkret. En man i grå läderjacka satt i baksätet i den första bilen. Man hade bara en arm. Den vänstra armen hans var amputerad över albågen. Chauffören såg inte annat än den våta skogsvägen föran sig, och det verkade som den enarmade mannen i baksätet visste vart de skulle. Stämmen han skar genom regnet som trommare mot vindrutan. Utan att nöla dirigerade han bilen över det myrlänte slätten ner i en bratt backe och fram mot ett skogsbryn, där han bad chauffören att stanna. Motorn stillnade och trommningen av regndropparna mot biltaket var det enaste som bröt stillheten. Bägge bilarna slukade frontljusen. Ögonblicket efter var det inhyllade i det genomträngliga beksvarta nötmörkret. Så går vi över till uppläsning med Ivona Reader.
Varken chauffören eller baksätepassageraren hade sett tänkt till liv sedan de passerade en spökelsesaktige, Gamlegården någon kilometer unna. Den enarmade mannen bar chauffören om och vänt i bilen. Han kom till å bli bort en timestid, sa han, kanske längre. Det var vanskelig att se. Utan mer utan att snacka åpnet han bildören och försvant ur tida höljande regnväret. Mannen la i vin över i den bäcksvarte skogen. I över ett år hade han som satt bak rattet kört den enarmade mannen till avsidesliggande städer en halvtalm eller times vid förhållande i en spidgen. Ettervärt som månaden gick, var turen blivit längre och de hade lagt i visenare och senare på natten. Ofta var mannen bakrattet både utrygg och rädd där han satt mötters aline och väntet på att den enarmade kameraten skulle komma tillbaka. Men denna natten var tros allt icke så illa, de var flär i följet. Utanför bilvindet gick regnet över i sludd. Chauffören bestämte sig för att lägga kättinger på bakhjulene. Det var klokast att ha sina förhållsregler där som en skulle vara sikker på ågre och forsare den sölje tillbaka. Får icke att snacka om manövrar längs den görmeter ven som ledet fram till huvudven. Okörde seg fast i görma, ville bety en höst frivillig övernatting i bilene, land in i den bäcksvarte, öde skogen. Men en gick ut och gick topphjulen i lyset efter av frontlyktarna. Kättingen var tunge och vanskelig och håntare, och det sura väret gjorde att de stivnet till i fingrene. Kvinnan som var med i följet flyttet seg över för att få den till folkevugnen och döste av mänskarien arbeidet. Efter en timestrev var kättingen om sidan på plats. De tre männen haket en ner och var både till skinnet. Stivfrusne stampet de omkring for och få varmen tillbaka i kroppen. Med ett hörte de en underlig lyd över tretopene. Det var en märkelig, syngande lyd, forthalte en av männen i sidan. Gruppen myste ut i nattemörket. Bortsett efter av den eviga strömmen av vann som drippet efter av grenene, stod granträna ubeläggeliga i natten. Lydan de hörte, minnet mest av allt om stark vind. Den ugelige summingen som skar genom uvärret, förflyttet sig exakt över hodet på dem. Följet följte lydan med blicket tag styret intens dopp på himmelen. Med blev lydan liksom hängande ubeväggelig, den flyttet sig icke lenger, och i nästa sekund stod den enarmade mannen rätt foran dem. Ingen hade varken hört han eller satt han komme, men icke desto mindre stod han där, mitt i lystrålen, bara en halv meter ifrån dem. Plötsligt var han bara där, sa en av männene. Men öppet för var kvinnan blitt väcket av den högfrekventa lyden över trätt och penne. Hun klattret ut av bilen och fick höje på dem genom våde manfolktene som stod i lyset ifrån billyktene och styret upp mot trätt och penne. Kvinnan lucket bildörren bak seg, och skrittet ut på baken. Hun så seg forsiktig forsa hun icke skulle gå över ende görma. Öjeblicket etterhevet hun blicket igen. Det var då hun fick öje på den enarmade mannen. Han stod rätt foran henne, mitt i lystrålen, knappt en meter unna. I löpet av brökdelen av ett sekund oxte han bokstavligt allt rätt upp av baken foran mig, fortalte kvinnan. Synet av den enarmade mannen satte ett stök i alla som hade tagit hoppstilling utanför bilene. Plutselig, som en om din filihaug, hade han bara stått där. De styret vantro på mannen genom regnet. Det var då de la märke till att håret hans var rört. I nästa ögonblick grep de tak i händerna hans, och händerna var törre de också. Dörr och varme. Mens han stod där tass i lyset ifrån de skarpe billyktene, notette de seg att den våde snön hade begynt och danne mörke, fuktige fläcker på skijaken hans. Jaken som ett par sekunder tidigare hade varit örog utan den minsta antydning till fuktighetsfluckor. Första gång vi stöter på den väsle svetsyske landsbygden hinvil i ett skriftligt dokument här i år 745 e. kr. Landesbyen ligger bland gröna åsar och skogar 5 mil syd för Suri. Mäktiga alpetopper ruver i bakgrunden. Hinvil vill sannsynligvis skuffa turister som jakter på den gamäldaste svetsyske bonderomantiken. Runt om traditionella, vittkalkerade husen med gröna vindusläme reiser idag kedeliga betongbyggseg. Dessa byggningen har lite till felles med de gemytliga alpahusenen finner det avbildet till svetsiske turistbrojurer. Ike langt ifrån landets beytor vet, i Vihaldenstrasse, ligger ett 100 år gammalt treetagershus. På 1970-talet klattret frodige vindstocker upp över sydväggen, och vid utgangsdörren var det anlagt ett frodig blomsterbädd. Syd för huset böljet en frodig gäng. Men i nord och väst om inuti de kalde, institutionsaktiga blockarna. Kommunen hade köpt egendom en sörf för huset en del år tidigare, och bygget Rygdebo ligger på jordene. En vacker dag kom antakeligen också det gamla huset till att bli revet för att ge plats till flera blocker, men i mellomtiden var huset bortlejet till den oföretrygdhet Edvard Meyer. Meyer bodde i huset samman med sin greske hustru Kalliope. Också kallt Poppy, och de tre små barna deras, datteren Nina, sönen Atlantis och babbien Vasenko. Familjen flyttade in i huset i december 1973 efter att ha bott år i ett annat hus i Landesbygden. Meyer var en 37 år gammal man med 6 års skolegang. Han var icke höj, knappt en meter och 70, men bredskuldret och kraftig. Edvard Meyer hade ett tillitväckande utseende. De inte ens, brungrande ögonen när hans gjorde ATN icke så lätt glemte ansiktet hans. I folkregisteret tog Meyer uppfört som fågeljövler, gärnarbe iver och nattevakt. På grund av AT han en gång hade jobbat som nattevakt på en fabrik i närheten, hade Meyer bäret till att hälsa för skytevåpen. I bakhaven till huset där de hade bodd tidigare, ett hus som idag fungerar som landsbymuseum, hade Meyer byggt ett stort bur med plast till nästan 200 fåglar. Siden han arbetat om natten, var han stort sett hemma om dagen. Mange av landsbyborna vägret seg för att ha kontakt med Meyer. Mannen var annerledes. Han snakket ofte om Moses og om bibelhistorien og sa ting folk ikke forsto. Naboene, Julie såg Rika Kage, kjent i midlertid familien godt. De hadde en datter på Ninas alder, og de tog en tenne lekte ofte sammen. Mannen hadde en voldsom fantasi, mintes Rika Kage. Jeg var langt fra enig i synspunktene hans. Men det betyr ikke at det var noe galt med ham. Han var egentlig ikke skrudd, han hadde bare sin egne, svært personlige oppfatning i de forskjellige saker og ting. Meg ville gjerne diskutere teoriene sine, som han trodde fullt tog fast på, med andre. Det var vel det som gjorde folk litt skeptiske. Meg lever på sin helt spesielle måte og vil ikke la seg diktere av andre mennesker, fremholdt en annen nabo. Edvard Meyer hadde bare en arm. Den venstre armen måtte amputeres etter en trafikkulykke i 1965. Meyer hadde vært på VM FRA Indie til Schweiz, og bussen han kjørte med, hadde forulykket i Tyrkia. Handikappet la i midlertid ingen særlig demper på virketrangen hans. En gang raste lovevegen sammen. Meyers nabo, Julie Skage, var i dag ene som fulgte vitne til at den enarmede mannen bygget en ny väg utan hjälp fra andre. Meyer holdt plankene på plass med armstrumpen mens han spikret om fast med høyrehånd. Han var raskere med en hånd enn andre folk her med to, fortalte Kagin på nært. Da Edvard Meyer mistet jobben og ble arbeidsløs, var han og familien nødt til å overleve på de 700 frangene han mottok en måned i uføretrygd. For å hjelpe på økonomien hadde familien høne på loftet, og Poppis solte egg til naboene. Naboene i blokken ved siden av syntes det så ut som Meyer alltid var hjemme. For svitsere flest er hardt arbeide en helig dyd, og de betrakter mennesker som ikke jobber eller går sine egne veier, med mistenksomhet. Det var kanskje ikke så rart at en naboene etter hvert kom til å betrakte Meyer som litt av en raring. Fordom var og ble han en tungsindig grubler. Sladderen skulle komme til å blomstre i rikt med der den uvanlige mannen fördedes. En kjølig ettermiddag den 28. januari 1975 kjørte Edvard Meyer avsted på mopeden sin med en liten vogn på slep. Han puttret genom hinvilskater med høyrehånd. Så fort han var kommet ut av byen, tog han av FRA-vedven og kjørte in på en sidevei. Denne sidevägen ledet efter en stund in i skogen. Någon timme senare kom han körande tillbaka, utan att si ett ord om hur han hade varit. Det var den första kontakten i det livet för Meyers vedkommande sämjas, och referatet kan läsas i kontaktreferat som bland annat finns på www.semi.s.e.net/overs.an. Dagen gick Kognab och henne så till stadighet med i vandra omkring i huset, tillsynlöt hände ut en mål och mening. Så en eftermiddag tog han på nytt fram mopeden och tråket ned av roppkörselen in till motoren om siderstartet. Därefter bar det genom landens byggen och ut på landet, hur han snart försvant bak åsene. Då han kom tillbaka, fortalte han heller icke denne gången hur han hade värt eller hur han hade förutatt seg. Svitsare är midlertid både observanta och nyseriga människor, och Meyers underliga uppförsel och de ensamma utflukterna hans blev behörig registrert av både naboer och resten av landsbyborna. I de nästa ukene drar Meyer regelmässig avsted på nio turer med en hon på styret och den lille kära på slep bak knalleten. Hur tur så ut till att ta en ny rättning genom land i en spigg igen. Det virket nästan som Meyer var rädd för att det var någon som följt efter honom. Han plejde att komma tillbaka till huset där han och Poppy bodde, efter en timestid. Ettervärt gick Meyers utflukter i lenger upp i höjderna. Han kunde försvinna tidligt på förmiddagen, och var ofta icke tillbaka för ved middagstid. Andre ganger snek han seg avsted ved ett, tog tiden om natten och var icke tillbaka för ved dagry. Edvard kom tillbaka, for så blev bort igen, fortalte konen hans, Poppy. Han var hjemme i fem minuter, drak en kopp kaffe, och vips, så var han bort igen. Det var särlig Eleanor han försvant på denne måten mitt på natten. Plutselig stod han upp, klädde på sig och försvant ut i mörket. Du är vant till att det är mannen din ligger vid sidan av dig och sover, och så är han plötsligt väck. Jag förstår och ärligt allt Ike hade var som gick av hem. Jag må på jobben, var allt han sa. Eftersom uk en gick, drar mig jämfra på denne måten stadig hyppigare. Ofte 3, 4 eller 5 gånger uken. Folk i landets begän ristet möget sig ändå på hodet, och var överbevist om att det var något allvarligt allt med mannen. Nabo ena ante Ike vad som får er gick, sa Poppy. En ting var i midlertid sikkert, de var väl där i nysgerige. Folk i nabolaget visste på minuttet når Edvard gick ut av dörren jämfra, och når han kom tillbaka. Någon gång hörte de mopeden puttra avstädd mitt på natten. Nästa morgon visste alla i landsbygden att Edvard hade varit ute på landet igen. Varför drar han ut inte? Hur skulle han hän? Jag svarte Ike, fortalte Poppy. Jag prövde Ike och bry mig om vad folk visket bak ryggen på mig. Det var bara sladder allelikevel. En klar natt observert en abo ene ATM stod ute i oppkjørselen och betraktet västhimmelen med kikket i timevis. En annan natt, då han satt på arbetsrummet sitt, lyste en lampe till sent på natten för att vindu i annan etasje. Så gick det en stund, en uke eller en månad, Poppy husket gick riktig. En eftermiddag då äkta paret satt i den vässle stuen i annan etasje, drå äkta mannen fram någon fotografier. Vad synes du om disse? Spurte han. Poppy stirret vantro på bilderna. Jag blev vettskrämt, fortalte hun. Fotografierna föreställde något jag aldrig hade sett för, något jag aldrig ville ha trodd fantes. Edvard sa icke stort. Han kom icke med någon förklaring. Ike ett ord. Han bara tog bilderna och gick in på rummet sitt. Jag ropte fortvilat efter hem att han kastat bort tiden med och dra till skogsmit på natten och fotografera märkvärdiga bilder, samtidigt som familjen hans nästan Ike hade pengar till mat. Det nästa som skedde var att mig tog bilderna med till sin tidigare arbetskamerat Jakobus Bertschenger. Jakobus var 12 år yngre än mig och det var ett närt och fortroligt förhåll mellan de två männena. De tillbrakte mycket tid samman och pratade ofta om Meyers upplevelser i Indien och Midtösten. Edvard Meyer hade varit på resa i över 12 år och hade på många måter levt ett äventyrligt liv. Jakobus var skeptisk till Meyers fotografier, men han lovade att ge Meyer en hån där som han skulle tänka hjälp i tiden som kom. Ett låne för A. Jakobus satte mig i ristan till och ryckte in en liten annons i det tyske bladet Esotera. Annonsen inbjöd intresserade till och komma samman och danna en diskussionsgrupp. Diskussionsgruppen skulle beskäftiga sig med ämnen som naturlig livsförsäl, logik och sannhetssöken, i tillägg till andra metafysiska ämnen. Flera månader gick. Nabo en i Vihaldenstrasse var fortsatt vittne till att mig la ut på hyppiga skogsturer, till alla dögnets tider. Till stadighet puttret han avstädd på den lille, gröna mopeden sin. Men så virket det med som Meyers liv tog en ny vending. En lördag eftermiddag köpte ett halvt dusin bilar upp föran det gamla huset. Bilen blev stående till långt på natt. Nabo ene kunde icke begripa hur folk kom langvis fra for och besöka den arbetslösa raringen med den märkeliga ögnrytmen. Han var fattig och för, och de bästeborgerliga landsbygdarna syntes kunna han så både sjuskhet och stakars ligga ut. Det gjorde icke saken bedre att hun snacket ett elände i tysk. Men de nattliga gästerna bara fortsatte att komma, i stadig ökande antal, månad efter månad. I den lilla stön i annan etasje snacket den enarmede mannen med de mystiska gästerna i timevis. Efter att de var rest, hör en abo en att Poppy käftet på mannen. Det fortsatte i månadsvis, vid lördag eftermiddag parkerte bilen i den smala gaten föran huset till Edvard och Poppy Meyer. 2-2. Journalist till Sevon Jakob i Framtidningen hade i många år skrevet artiklar om metafysisk gåg och övernaturliga fenomener. Som mer än 1975 mottog hon en nyhetsbulletin i Föran UFO-studiegruppe. Nyhetsbulletinen var vid Edvard Meyer och hans märkvärdiga upplevelser. Innehållet var så inte resan ta till Van Jakob i kontaktet bulletinens redaktör för att få ytterligare upplysningar. Vd och sammanhållde forskning ligger vittnutsagna om Meyers UFO-observationer, provda hur nå dannes eget bild av historien. Någon få månader senare, efter att ha sett flera av Meyers bemärkelsesvärdigt skarpa UFO-fotografier, bestämte hur en seg får att intervjua han. I december 1975 reste Ilse von Jaube till Linvil. Då hon ankom Meyers hus, vintet syvandre på att få möte den usedvanlige mannen. Journalisten FRA Storbjörn München blev Linvil i två dagar. Meyer gjorde ett dypt intryck på mig, fortalte hun. Jag är överbevist om att han verkligen har upplevt det han fortalte om. Det han beskrev, bilderna han har tatt. Allt stämpe. Jag fick lyst till att skriva om Meyer och fortäller läsarna om de märkvärdiga upplevelserna hans. Men Meyer blev sint då jag föreslog att skriva en artikel, så jag reste igen. Men uppriktigt allt, historien hans fort inte att bli känt ute bland folk. Von Jakob skrev all i tv en artikel om Meyer, som hun presenterte för redaktionen i Kvick, ett av Tysklands största ukeblader som också säljes i Österrike och de tyskspråkliga delarna av Schweiz. Bladet vägret seg mot att trycka en slik historia utan att få den bekräftet, och sente sin egen journalist avsted för att intervjua Meyer. Då han kom tillbaka till redaktionen och bekräftet Von Jakobis historia, trycket kvick artikeln hennes i juli 1976. I Himmel gick kvick FRA hån till hån, och artikeln vakte stor uppsikt. I nästan ett år hade naboerna hållit nöje och öj med Meyer, de hade baktalt hem, och de flesta var skönt eniga om att hans takkaren hade en skruvlös. Men ingen i landsbygden hade brytt sig med att snacka med mig själv eller delta till sammankomsten hemma hos han. Till att begynna med blev landsbygdsborna rasande på grund av att Meyer hade satt Hinvil på kartet med de märkvärdiga UFO-historierna sina, därefter bestämte de sig för att latterliggöra den arbetslösa sambygdingen. I den sensationspackade artikeln påstår Meyer att han stod i telepatisk kontakt med utomjordiska väsen i referaren planet i stjärnekonstellationen Plejaderna. Artikeln fortalte att Plejaderna stad i direktör till Meyer till avsidesliggande områden i utkanten av Hinvil. Här landet romväsnen med ett sölvskimrande romskip som målte 7 meter i diameter. De märkeliga väsnena kom ut av farkostena sina och mötte ifölje artikel forfattare Meyer ansikt till ansikt. Den enarmade bonden hade först och främst haft kontakt med en kvinna kallt Semjas, stod och läs i artikeln. Artikel forfattaren kunde fortälla läsarna att Meyer hade inledet ett kärlighetsförhåll till denna kvinna för ett annat stjärnesystem. Ifölje Meyer men till romisnen att kvinna i referatledarna är virket mindre skrämmande på människoreferatjorden än med. I artikeln kunde en läsa att Meyer träffade ofta och fick lov till att ta bilder av romskipet när det landet tog lättet. Ettervärt var det som lateren satte sig fast i halsen till landsbyborna. Folk stusset över de knivskarpa fotografierna tatt vid höjlis dag. Var det meligatige mannen icke var en svindlare allikevel? Hade de vid sene besökt jorden, och tillåg med landet i deras eget nabolag? Uppslaget i kvick resultat i en serie artiklar i forskliga europeiska ukeblader och tidskrifter i löpet av sommaren och hösten 1976. Det italienska Journale di Misteri trycket Von Jakobis originalartikel i augustnumret. Och i september stod följande överskrift och läs på fortsidan av den svetsiske tabidavisen Blick. Syriman förbluffar Erik von Doniken. Flera artiklar följt i de tyska bladen och därför i oktober och ner och i november. En av naboerna till Meyer blev uppringt av sönnen i Sydafrika som hade läst om den märkvärdige, enarmade mannen som påstod han hade kontakt med väsen i referaren en planet. Men allikevel. Landsbefolket fortsatte att må seg över Edvard Meyer. De var skiker på att mannen för eller senare kom till att bli avslört som blöfmaker. Men människor som hade rest langvis för att få och möte den högst uvanlige förhenvärende nattivakten, trodde fullt tag fast på hem. Meyer hade tagit en räcke fotografier som han påstod föreställde Semjases romskip som svävat över Tretopene. Han hade tagit nota till varje gång han hade mött plädeboerna, nöjaktig referater av samtalet som var det för 30 minuter till over en time. Notat ene var tillsammen på over flera hundra sidor och vuxte stadig i omfang. På Four Special tog Meyer en eftermiddag med segern liten gruppen nysgärige till en slät land till skogs, omgitt av höga granträr. Han fortalt at han samme natt hade tagit emot ett romskip akkurat på det stedet, och at han och Semjas hade sittet i gräset under träne och snacket sammen i en time. Tillhörande syntas nästan de kunde se det for seg, det lysande, nästan väcklöse romskipet som landet på sleten, det kraftiga lyset som strålte ut ifra farkosten, och så till slut, till syne kom sten av en människoliknande skapning. Vänlig och svärt klok. Där hur de nå stod i dagslyset sammen med Meyer, kunde de se tre cirkelrunda avtryck i det höga gräset. Cirkeln nu målte omlag 2 meter i diameter. Gräset var presset flatt på disse stedene. Människor som hörte Meyers snacke på de hemlighetsfulla lördagsmöten eller som fick glesnotat en och hans, blev ofta svärt överrasket. Hvordan greide en man med så mangelfull utdannelse och formidle sina upplevelser på en så vacker och sofistiket måde? Ifølger Meyer fortalte Semja som rivet utan ett sted i universet tog om sitt folksag om jordens historia. Kvinnan i förra världens rummet hade lärt mig att se mänsklighetens plats i universet i en ny sammanhang. Det finns en orden i universet, hur högre utviklade civilisationer vägleder de mindre utviklade. Fortalte hun. Åndelig utvikling må gå hånd i hånd med teknologisk utvikling. Heller ikke vi er perfekte. Vi må arbeide med å utvikle oss videre, forklarte hun Meyer. Når vi har valgt å kontakte menneskene på jorden, er det for det vi føler ansvar for universet og for det liv som eksisterer i kosmos. Vi er hverken misjonærer eller lærere, men vi ser det som en oppgave å holde orden i verdensrommet. Efter tid till annan tar vi kontakt med inbyggare på andra planeter. Vi fortsätter att finna fram till individer som vi menar vill kunna acceptera föreställningen om vår existens. Vi förmedlar information till dessa våra kontakter, men icke för arten vi tar kontakt med er tillsträckligt utviklet, så utviklet att er medlemmar av denna arten har begynt att tänka. Vi gör dem vant med föreställningen om att de icke är de enaste intelligenta väsnen i universet. Meyer hävde att han fortsatte att möta plädeboerna långt till skogs i det östliga Schweiz. Han fortalte att han mottog telepatiskemeldingen ordelse kontakt ene var när förestående, till vilken som helst tid på dögnet. Plutselig kommer de, förklarte han. Det följs som en mild, kölig vind över pannen. I nästa ögonblick följer jag en slags vibration i genen, och denna vibrationen framkallar bildsymboler. På en måde är det som jag ser bilder, på en annan måde är det som jag hör ens tema. Det kan icke beskrivas. Det är det som symbolen är romerens tema. Meyer kunde befinna sig i stöden samman med en massa människor, och som ett kunde ögonen är hans lucke seg, samtidigt som han blev blek och begynt och svett. Då gick han strax in till seg selv og skiftet till stövler og jakke visste var kjølig ute, eller till den grå lærjakken vi sværet var riktigt surt. Poppy hade striket en varm lut till ham, av den typen som brukes i midhösten. Hun kokte kaffe, men visst den icke var färdig i löpet av 5 minuter, drar han avsted uten och har fått i seg noe varmt å drikke. Han kunne være bort en halv time eller en halv dag. En eftermiddag fortalte han Poppy at han skulle avsted till en kontakt, og at hun og barna skulle slå følge med ham. 2 andre personer som befant seg i huset, var också med. Den ene var hans Schotsbach, en man i slutet av 20-årene. Han hade varit skeptisk till Meyers historiereferat första stund, og vågte ett hemnöje. Utsberg hade studert hvert eneste fotografi Meyer hade tatt av de gådefulle farkostene og julpet till med katalogisering av bildene. I tillegg hade han kjørt Meyer till mange nattlige kontakter. Selv om noen får vit ner, inkludert Schotsbach, hade sett underliga lys om natten, lys som kunde komma efter omskipene. Var det bara mig som hade sett de underliga farkostene i dagslys? Alle tog som vanlig plats i bilen min, erindret Schutzbach. Billy körte foran på mopeden. Allt han hade sagt var att vi skulle följa med efter han. Till slut stansat vi vid en liten mosskam utanför Hinvil. Det var ganska spännande, det hela. Meje bara följet vante. Så körte han vidare. Observatorien är på baken så den försvinner i det fjärna. Till slut var den bara en röd brick på natta himmelen. Så blev skiven borte. Meje hade avslutat sin 55-punkt-UFO-kontakt. De många artiklarna som stod på tryck om de mystiska UFO-observationen i Schweiz sommaren och hösten 1976, skapade den rena folkvandring till Hinvil. För helg blev Meyers hus invadert av människor som ville möta mannen som hade tagit de skarpa fotografierna. Enkelte ganger kunde det sitta över 20 personer i stuen till Meyer, någon av de gamla kjente, någon av de nya bekantskaper.